Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne. Hallå kära vänner, välkomna till Pappapodden. Du heter Nisse Edvall och jag heter Manne Forsberg, och idag kommer vi prata om att växa upp i armod men bli miljonär, en utveckling som har varit vanlig i Sverige de senaste 100 åren. Ja. Vi kommer prata om att nå sin botten och lite exempel på hur du och jag har nått våra olika respektive bottnar. Och sen så kommer vi prata säkert om något klädesplagg eller så som du tycker är snyggt men Li tycker är fult.
Men det jobbiga nu, det är ju att om podden nu, vi brukar alltid prata lite innan om vad vi ska prata om, men ofta så blir det att det kanske blir en utav de grejerna och sen så kanske blir något helt annat.
Fuck.
Så att,
ja, det är
sant. Mer reservation för att ingenting av det där kommer tas upp, förutom det som vi börjar prata om.
Precis, arbetsmetoden är ju att du och jag säger så här, jag vill prata om det här och så har vi kanske 2-3 grejer var. Ja. Och jag brukar ofta säga till dig så här, när du säger 6 grejer, att som också känns... Ofta så är det så att det var lite dåligt samvete för att du inte har tänkt ut någonting, så du låtsas du att du har gjort det. Ja. Och sen så övergör du genom att säga 6 olika ämnen.
Ja,
en del är kanske typ så här, har du märkt att det försvunnit strumpor från tvätten? Och så säger jag, jättebra, men kan du välja liksom de 2 som du tycker mest om av de här 6?
Så brukar det
och sen så hinner man bara en var istället.
Eller för ingenting
att
vi, av det.
För det händer saker liksom i stunden och sådär. Så är liksom själva arbetsprocessen. Jag blev besviken på Li igår för att hon... Jag la upp en bild på att jag skulle göra nytt körkort. Mm. På Pappapoddens Instastories. Och hon sa... Hon skrev, vad har hänt med ditt körkort?
Ja, men jag tror Li har inte lyssnat på podden på hur länge som helst.
Men det trodde jag att hon gjorde. Det är ju ändå någon slags jävla varningsklockor som... inte ringer utan som dånar väl.
Nej, det är ju märkligt, men jag tror inte hon har tid faktiskt. Alltså hon verkar ha ganska mycket på jobbet. Jag tror inte hon lyssnar på så mycket poddar överhuvudtaget. Jo, Alex och Sigge vet jag att hon lyssnar på, för det brukar hon skicka olika grejer till mig. Så att det är väl
det är
så. Väl, att hon,
är inte det att betrakta som otrohet då?
Jo, men jag gillar ju sånt. Jag tycker det är lite sexigt.
Ja,
men frågan är nu, när Sverrir ska spela Alex Schulman, vem jag helst skulle vilja att Li låg med? Alltså Alex Schulman eller Sverrir Gudnason i Alex Schulman Make?
Just det.
Jag har kommit på vem jag tycker ska spela Alex Schulman i den internationella filmen sen.
Jaha, vem är det då?
Steve Buscemi.
Ja, verkligen. Det är inte alls lika smickrande såklart.
Men Sverre Gudnason är ju alldeles för smickrande. Jag tycker Steve Buscemi skulle göra det skitbra. För han har också det här lite nervösa, du vet, det här som pratet. Som Alex Schulman har ju liksom en sån här... Det är liksom hans... Han är på väg någonstans hela tiden med rösten och så stakar det sig lite. Och sen så också det här garnityret är ju hyfsat likt också.
Mm.
Plus att Steve Buscemi är en grym skådespelare.
Johnny Depp.
Ja, den, som han ser ut nu. Skulle ju mer kunna få spela kanske typ Olle Ljungström eller någonting. Jag lyssnade på den dokumentären om Olle Ljungströms, den finns på P1, det kan jag rekommendera. Glöm inte Olle Ljungström.
Bra tips.
För den har en pappa på den vinkel, för att det är så roligt, för han skulle fylla 60 nu, men han har ju föräldrar som är typ i våra föräldrars ålder, för de var ju 18 och 20, så de är födda så här i början på 40-talet. Och har ju då en son då som skulle ha fyllt 60 och som är död, och är ju väldigt liksom, det är så intressant, det har väl att göra med att vi blir äldre också, men det är roligt att höra såna gamla människor som är verkligen i 80-årsåldern som låter typ som ens mamma och pappa och pratar inte alls så här som gamla personer, utan som snackar lite mer så här som 40-talister. Men det är en fin historia om...
Och snart kommer de ha liksom så här kukpiercings och sånt där också.
Ja, det kommer de...
Alltså du vet.
Ja, jag vet precis vad du menar, men ja.
Och
du kommer lyssna på Rolling Stones på äldreboendena, det kommer ju vara...
Ja, där är vi nu. Snart kommer de ha såna här liksom sjömanstatueringar, fast inte den gamla sortens, utan liksom millennieskiftet Hornstull-sortens.
Och apropå såna här grejer som man pratade om när man var liten, eller såna här trötta spaningar från trötta ståuppkomiker, som att typ såhär, hur ska det vara på äldreboendena när de lyssnar på hiphop. Manne kom i morse med en sån där som jag kommer ihåg man alltid pratade om när man var liten, barn, att hjärnan inte utnyttjas till full procent. Kommer du ihåg det? Att man alltid pratade om... För han kom i morse till mig och bara... Pappa, vet du? Alltså, vi utnyttjar bara 4% av hjärnans kapacitet. Alltså, skulle vi kunna komma upp i höger, då skulle vi typ kunna flyga. Vi skulle kunna läsa tankar. Ja, jag älskar sånt där.
Nej, kittlande. Men han borde ju se... Har du sett Gräsklipparmannen? Det var en stor upplevelse i min barndom.
Gräsklipparmannen?
Stephen King...
Nej.
Alltså det handlar om en
man
som har så här samhälljobb som gräsklipparman. Mm. Alltså han är lite svagbegåvad. Mm. Och sen så gör hon något slags projekt med honom. Till slut så tar han över hela världen med sin magnifika hjärna. Och det är väl också, där är väl premissen att man inte utvecklar sin hjärna, men att han gör det genom det här experimentet då.
Ja, men det är spännande med såna grejer som går igen. Apropå filmer så såg jag...
Det är väldigt så här gåshudsögonblick på slutet. Någonting med att han dör men lever vidare i oändlighet, för att han skulle liksom signalera genom att alla klockor ska ringa överallt i hela världen, och så gör de det i slutscenen.
Wow, vilken... Ändå man utnyttjar hjärnan till 100% och sen så bara, det här är min grej, jag vill att alla klockor i hela världen ska ringa. Jag skulle ju bli osynlig jag skulle bli osynlig gå in i tjejernas omklädningsrum. Det har jag alltid sagt.
Ja, det är klart. Det är klart. Jag skulle. Ja.
Men jag tänkte på en annan grej som jag gjorde jämt när mannen var liten. Det här med att man hela tiden ville att eller att jag ville att han skulle liksom lära sig krypa, lära sig gå, lära sig läsa, lära sig stå, allt det här, att man vill hela tiden ligga ett steg före för att han går i bräschen, medan med Jojo så är det ju liksom, han får gärna vara ett spädbarn så länge som möjligt liksom. Men nu har jag börjat växla upp där, för jag vill se liksom bra, ordentliga filmer med Manne, alltså som kanske inte riktigt är lämpade, och vi såg Saving Private Ryan häromkvällen. Och det var ju
Rädda menige Ryan, menar du?
Jag menar Rädda meningen Ryan med Tom Hanks. Och det finns någon, och Leo undrar så här, varför visar du den för honom? Och jag kunde liksom, alltså mitt första svar var så här, nej men det är en viktig skildring av andra världskriget typ. Fast egentligen så ville jag ju bara att han skulle uppleva, jag ville liksom se den här första scenen i den filmen med hans ögon, alltså när de stormar Omaha Beach i Normandie och de här första trupperna blir ju bara totalt nermejade av de tyska.
Men vad tyckte han då? Eller det blev inget bra då antar jag, eftersom Lee var så frågan inför det. Han kan inte ha uppskattat det då.
Jo, han uppskattade det jättemycket och det gav ju upphov till massa prat och sådär. Men, det var
men varför liksom... sa Lee då, varför visar du det här för honom? Och hon bara sagt, wow, visar du det här för honom? Vilken bra idé, det gillade han ju.
Nej, men hon gillade väl inte det. Hon tyckte väl inte att det var lämpligt att han skulle se liksom inälvor som sprutade och soldater som blev skjutna i huvudet. Och det är väldigt realistiskt ju.
Jag har ju haft en fantastisk filmsommar med Iris och det är tack vare en person som du och Iris båda tycker väldigt mycket om.
Vänta, nu måste jag tänka vem det här kan vara. Är det någon känd
en person? Skådis. Ja, det är en skådis. Alltså, vi har sett bara filmer med den här skådisen. Som då
ja, men
du och
Leonardo DiCaprio såklart.
Ja.
Ja. Har ni sett Revolutionary Road och sånt där?
Nej, dit har vi inte kommit. Fy fan.
Den här, man kan inte också, se allt. Vad heter den, när han, vad heter den Martin Scorsese-filmen när han är sinnesförvirrad och, har, och bor på...
Ett björnskinn. Revenant.
Nej, det här. Nej. När han bor på det här sinnessjukhuset på den här ön.
Åh, Shutter Island. Just den det. Är så bra. Den ja. Sa jag till Iris. Det är en sån här som jag verkligen längtar efter. Men det går absolut inte. För att nej. Iris har problem med liksom läskiga saker.
Ja, den är ju läskig.
Så att, men den kanske hon aldrig kommer se. Så jag har ju en stora syster som är 7 år äldre än jag. Som inte skulle kunna se den fortfarande till exempel. Och den var ju bra. Så jag såg den på bio. Mm. Nej, men det är så spännande. Jag tror att jag kan ha nämnt det förut. Att Leonardo DiCaprio har ju fått en revival bland tjejer i... Ja, men 10-15 års åldern.
Ja, alltså
det är nästan som
någon
slags TikTok-fenomen. Ja, att gilla honom. Och de som är liksom normcore, de gillar den unga Leo. Och de som är hardcore, de gillar till och med, alltså tycker till och med att den gamla pluffsiga Leo är sexig också.
Vad heter den Quentin Tarantino-filmen där han är slavägare?
Gud, nu glömde jag det.
Men det är skitsamma, men där är han ju
Django Unchained. Django Unchained. Alltså så bra filmer. Den är ju, apropå blod som sprutar, där är det ju blod. Alltså jag gillar väl inte In Elvers där, men där är det ju mer som någon slags konst grej. Alltså det är väldigt vackert hur blodet sprutar i just den filmen. Alltså det är sådär otroligt överdrivet så att det inte blir äckligt utan mer vackert, minns du det?
Ja, som det är i Tarantino-filmer. Det är ju sällan det är liksom... Det är ju sällan
ja, men där har han dragit till liksom nästa nivå. För att typ Pulp Fiction och sånt, då var det ju mer typ så här för mycket och för mycket av det äckliga. Men sen i Django Unchained så kom det mer att det blev så mycket, att det var på ett konstfullt sätt så.
Just det.
Nej, men det längtar jag otroligt mycket efter att titta på.
Men vilka
på
är ni har sett förstås.
Vi har sett Romeo och Julia.
Oh.
Vi har sett Gilbert Grape.
Ja.
Vi har såklart sett Titanic, men den har vi sett många gånger. Men Gilbert Grape har ju en verklig upplevelse. Och sen har vi sett en som inte var så bra, som är, vad fan heter den, när han är backpacker.
Ja, The Beach.
The Beach. Den
det kom
såg
ju
inte jag när det begav
Titanic
sig.
Där.
Ja, den såg inte jag då. Gjorde du det? Jag såg det första gången nu.
Nej, den fick ju ingen bra kritik. Den kom ju liksom efter, och det var väl lite grann... den kändes ju aldrig riktigt så spännande faktiskt. Jag har inte sett den heller.
Nej, men det har varit jävligt trevligt. När Sara var borta framförallt, hon var i Köpenhamn, så hade Iris och jag en grej. Att vi varje kväll först dukade fram en snacksbuffé. Sen satte jag mig på... Jag hade cykeln framför tvn. du vet, jag har ju en sån här cykeltrainer. Vet du vad det är för någonting?
Jag vet precis, för jag vet ju också att den har stått på altanen. Det har jag ju hört via
ja,
omvägar.
Ja, precis. Nu fick ni ju flytta in i vardagsrummet när Sara var borta. Mm. Och sen så hade vi då att första timmen, men det var ju lugn rull. Det var inget intervallpass direkt. Utan först en timme lugn rull. Det här var ju filmer som var över 2 timmar allihopa. Och sen snabb dusch, 5 minuter. Och nya mysiga torra kläder. Och sen så kröp jag ner och gosade med Iris och snacksade och så.
Alltså första, hur länge cyklade du sa du?
En timme,
okej, jag fattar.
Ja, det gjorde också att jag kunde verkligen så här njuta extra mycket av filmen sen ju. För att jag var lugn i benen och sådär.
Och för att du
fan, när jag säger det så lät inte det så himla bra som jag tänkte och fint, utan mer lite sjukt.
Ja, men
lite
det var kanske ju mysigt, men sen så blev det ju en konstig sjuk twist på det. Det blev det ju. Men Gilbert Grape är ju intressant, för att det var ju, jag kommer ihåg när den kom, för då var ju Johnny Depp liksom flickidolen. Det är ju liksom, då var det ju han som var snyggingen, och Leonardo DiCaprio var ju liksom en upcoming. Det var ingen som tänkte att han kommer bli den nya snyggisen.
Nej, men såklart inte, för att han spelade ju också Arnie, som var den utvecklingsstörda lillebrorsan.
Ja.
Så jag tror känslan är jag såg, för den såg jag faktiskt när, alltså innan jag såg honom i andra filmer, då tänkte man väl att det var, jag tror man tänkte att det var en utvecklingsstörd skådis också. Faktiskt, ja. Eller jag tänkte nog det. Eller jag tänkte det, garanterat tänkte det.
Jag kommer ihåg att jag satt på, i skolan i högstadiet, för den kom väl 93 tror jag. Jag satt i sjuan och då satt jag med en tjej som heter Leila, och hon var så kär i Johnny Depp, och hon pratade så mycket om den här filmen. För det var i den filmen Gilbert Grape, sen var det också Höstlegender med Brad Pitt. Som ju också var sådana som alla tjejer älskade. Som ju, jag har inte sett på 25 år, men det är ju liksom någon slags romantisk. Brad Pitt har långt hår, va? Men hur som helst, nu är vi ju ganska långt ifrån det vi puffade för inledningsvis vi skulle prata om. Men jag måste ju avsluta mitt resonemang om Saving Private Ryan. Alltså vad som hände sen. För det som har hänt sen är ju att det här har blivit liksom, jag har skapat...
Du menar Rädda Menige Ryan?
Jag menar Rädda Menige Ryan. Mm. Det här har blivit liksom talk of the town. Alltså i våran bekantskapskrets då. Så att Ebbe då, som är våra nära vänner Martin och Digges, ofta frekvent närvarande i poddens äldsta son då, som är lika gammal som Manne. Han har ju velat se den här då, men det är liksom inte, de har inte kommit till skott hemma. Men då i söndags så var vi, då var ju jag och Martin, alla ni som är intresserade av löpning, jag hjälpte honom, jag harade honom för att han skulle springa, vad blir det nu då? 5x2000 på bana, så jag cyklade framför. Och då så bestämde vi att vi skulle käka middag efteråt, och då sa Martin att aj fan, Ebbe ska ju hem, för han har ju bestämt med Olof att de ska spela någon, vad heter det här, ja, något sånt där Battle Royale-spel tillsammans. Och Ebbe var ju liksom obeveklig. Jag bara, men vadå, du kan ju inte ta hem hela familjen för att du ska spela dataspel, sa jag lite så här boomeraktigt, för jag fattade hur viktigt det var för honom, de hade någon turnering eller någonting. Men då så sa jag så här, finns det ingenting som kan göra att du vill komma hem till oss istället, så vi kan hänga allihopa? Han bara, ja, men jag får se Saving Private Ryan. Så att då satte vi på den igen då. Så att då gick den liksom...
Och då hade Manne pratat med Ebbe om den? Eller?
Ja. Ja, och den är ju också, den appellerar ju till, eftersom det är väldigt mycket snipers, väldigt mycket liksom strid i bebyggelse. Det är väl väldigt likt de här spelen, Call of Duty och sådär. Så att, det liksom, så att då satte vi på den, och då blev det som är problemet då är ju så här, då har vi Jojo hemma. Och han vill ju inte, alltså han ska ju inte se den. Jag menar, en sexåring ska ju inte se det där. Och sen så har vi då Ebbes lillebror, som ju också är lite så här, han är 8, ska han verkligen se sånt här? Och sen så har vi våran granne Keba som var där också, där vi mässade hans mamma, och hon vill inte att han skulle se den. Men då skulle man ändå se den på TV:n, för att vi har lovat det, för att han ska komma hem. Så då löste det sig så att Li satte på någon Disney-film på datorn inne på kontoret, och sen så var det så här att vi lät liksom folk titta på den, men då var det, när den här inledande scenen började, då var det som att de här yngre barnen, de liksom självmant sållade bort sig själva och gick in och satte sig vid Disney-filmen, vilket jag tycker, det var ju en chansning, det hade ju kunnat gå åt helvete, men det blev ändå så att de liksom sorterade bort sig själva och gick in och satte sig och kollade på den här Disney-filmen istället.
Och det var ju bra, för du, även de som sorterade bort sig själva en stund, så de var med om det som du ville, att du ville så gärna att de skulle se olika inälvor.
Nej, det vill jag ju inte. Jag vill att bara att mannen ska se det. Det är det som är det sjuka. Okay. Jag vill skydda alla andra från det. Men sen i alla fall mannen blivit intresserad av andra världskriget. Han, jag har liksom skapat en MÖP, en sån här militär överintresserad person. Militärt överintresserad person. Så att då har vi hittat på YouTube. Det finns ju fortfarande, vilket ju är sjukt. Alltså det finns ju fortfarande veteraner som var med på dagen D. De är ju nu i, det är ju i 70, vad är det, 44, det är alltså 77 år sedan nu. Alltså de är ju liksom, de var 1920 då, så att de äldsta är ju så här, ja, 97 års ålder nu. Så då finns det på YouTube såna här military memorial bla 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 American, när de är intervjuade, lite som man kan se såna intervjuer med judar som var med om förintelsen, alltså så här, det här ska vi komma ihåg, när de berättar. Och det är ju rätt gripande att höra, alltså vad har de här 19-20-åringarna var med om. Alltså krig och liksom krig och elände. Jag menar man står liksom med lik upp till, runt omkring sig, bara upp till knäna. Om man är 19 bast och typ knappt fått mustasch ännu. Det är otroligt.
Väldigt svårt att tänka sig.
Och då, det här är ju väldigt fascinerande då att se, uppleva med mannens ögon också. Att det liksom är, att så här, fan, kan det vara så här vidrigt liksom i världen? Och ja, så att jag vet ju inte, man ska väl egentligen, en del grejer, jag har ett svårt med balansen mellan vad man ska hålla undan för sina barn och vad man ska liksom, vad de behöver få reda på. Förstår du vad jag menar? Att det liksom blir, jag känner mig lite gränslös där, att jag inte riktigt vet om det är...
Nej, men det är också svårt att minnas exakt vad alla filmer handlar om. En spännande sak som jag har slagits om när vi har tittat på de här filmerna som jag nämnde, det är ju att varenda film handlar ju på om sex på något sätt.
Ja, just det.
Och varenda film som vi har sett utom Romeo och Julia har också någon slags otrohetstema.
Aha.
Det har jag liksom inte tänkt på som en stor grej i de här filmerna. Men det är ju med i The Beach och det är med i Gilbert Grape och sådär. Otrohet.
Ja, Gilbert Grape, du minns.
Och det är med liksom...
En tjock
det,
mamma.
Det är konstigt också att... Ja, just det. Nej, alltså Johnny Depp-karaktären ligger ju... Han jobbar ju i någon slags handelsbod och gör hemleveranser till en kvinna. Som han... En tvåbarnsmamma som han ligger med. Och sen så eldar hon upp sitt hus och dödar sin man och sådär, tror jag. Det är ju speciellt... Alltså det är ju konstigt att det fortfarande är lite pinsamt. Alltså att det är svårt fortfarande... för mig och Iris att vara helt oberörda såhär, när det kommer en sexscen. Alltså, man tänkte att såhär, man har kommit så pass långt någonstans. Det räcker ju att en är lite obekväm, så även om jag känner mig som en väldigt såhär avslappnad person kring sånt, så blir det ju obekvämt om Iris är obekväm.
Men ska det inte vara lite obekvämt? Jag tänker att det liksom är... Alltså även om det är bra om man pratar om sex och har ett naturligt förhållningssätt till det, men jag menar, det behöver väl inte vara helt avslappnat att se film.
Nej, alltså, oftast det måste
ju
inte vara.
Sexscener i filmer är ju oftast gjorda inte i liksom utbildningssyfte, utan i någon typ av äggande. Alltså det ska ju vara något lite upphetsande med dem, så att säga. Och det är väl inte helt bekvämt att titta på tillsammans med sina barn. Alltså det tror
nej,
jag.
Nej, det har du rätt i. Nej, det är kanske inte någonting som är eftersträvansvärt att det ska vara fullkomligt självklart.
Nej, jag tänker skillnad om ni sitter och kollar på någon sån här dansk film om reproduktion eller någonting. Så här går det till när barn blir till. Då kanske det är annorlunda om det är pinsamt. Mm. Jag vet inte varför jag sa ju dansk, precis. Men jag minns att vi såg en dansk film när jag gick på...
Ja, just det. Den var en... du, att nå sin botten.
Ja, nu har vi pratat i 20 minuter och inte alls berört det som du puffade för att vi skulle göra inledningsvis.
Nej, alltså jag minns när jag nådde min botten. Alltså man har väl nått olika slags bottnar. Till exempel så en botten som jag nådde med, det var när jag kom på, alltså när vi bodde på på Hypoteksvägen och det här ugnsantaget inte hade funkat på 3 år och jag inte hade någon hemnyckel. Till slut så var vi tvungna att flytta därifrån. Jag hade väl någon slags botten.
Ja just det, en annan botten du nådde var ju här om veckan när du bara sprang in på, vad var det, 38 dryga 38 på milen på Kungsholmen runt. Fy fan, det var ju riktigt pinsamt alltså. Vilken botten du nådde då.
Ja.
Där slog du verkligen i liksom skrovet på båten.
Ja, det var en kant, vet du det, bottenstötning som hette duga. Jag kommer ihåg med alkohol så här, så är det ju som att man söker sig till sin botten, brukar man prata om. Alltså att man vet ju någonstans, man har ju liksom som två röster, en som säger att det här som du håller på med, ditt alkohol och drogande, alkoholberoende och drogande, det är urspårat, du har inte någon kontroll, därför mörkar hela din framtid, du måste sluta omedelbart. Sen finns det en annan röst som säger så här, men vad fan, jag kan väl också dricka, alla andra kan ju det, och det är inte så jävla farligt, och jag har ganska bra kontroll och så där. De där slåss. Men en listig grej som båda rösterna kan acceptera, det är ju att den sunda rösten säger, ja men fan, drick dig in i fördärvet då, helt fullkomligt.
Just det.
Så kommer det inte finnas någon återvändo. Och det accepterar ju den här rösten som säger att det är lugnt. För att den vill ju att man ska dricka så mycket som möjligt, för den tycker det är asnice. Ja. Så att den genomskådar inte, utan den, när förslaget är ja men häll i dig sprit och knark, då tycker den så här, ja men ja, det låter som jättebra idé.
Ja.
Så det är väl det som är att söka sin botten. Och ibland så är det inte helt tydligt varför någonting är ens botten. En del är ju så här, okej, nu blev jag utkastad hemifrån. Mina barn tog bort mig från mobiltelefonen, blockerade mitt nummer och jag fick sparken och blev då hemlös. Alltså det är ju ganska tydligt. Ibland är det lite mer subtilt än så. Särskilt om man är, som jag var typ 25 år. För mig var det ju liksom en höst när Jag spårade hela tiden på olika sätt, men det var som att jag tog nästa steg. Jag minns ett så här tydligt steg i min kamp för att nå botten, eller min strävan mot botten. Det var att jag skulle gå på en klassisk konsert på Konserthuset. Jag tror det var klockan 12 en tidig höstsöndag. Och innan vi träffades där klockan 12, David Mer, som är, han klipper för Filip och Fredriks podd och är radioproducent. Han är väldigt
såhär, och barn till Hjalmar Mer.
Precis. Och barn till Stefan Mer, som har hand om Stora Journalistpriset och är journalist. Han har alltid varit väldigt måttfull. Till exempel i gymnasiet så hade han inte ens alkoholdebuterat, utan det gjorde han senare.
Jag tror du skulle säga att i gymnasiet hade han inte ens alkoholproblem.
Just det. Nej, så, men han var inte någon jättealkoholromantiker, så att, och jag ville ha någonting starkt innan jag skulle upp på lunchkonsert i Konserthuset.
Kände jag om alkohol med dig, ja. Som jag,
ja.
För jag lyssnade som sagt på den här Olle Ljungström-dokumentären, och då var det här klassiska, hans pappa berättade att när han första gången hade druckit alkohol, när han var rätt ung då, jag vet inte, 12-13 någonting, då hade han ju sagt senare, han sa det inte då, men att det var liksom, det fanns ingenting som var äckligt med alkohol första gången han drack, utan han bara kände så här, yes, det här är min grej. Upplevde du något liknande när du drack första gången, eller hade du någon period när det var så här att du spottade ut och bara, åh fy fan vad starkt det är? Eller har du alltid känt så här, det här var, wow, vilken grej?
Nej, alltså jag satt ju och drack punch på kvällarna när jag gick i sjuan och tyckte det var helt underbart.
Ja.
Och älskade den här, och också så här, bästa som fanns var när jag var förkyld, för då tyckte mamma och pappa att det var okej att jag hällde rom i mitt te. Och jag minns, alltså man hällde i liksom en 8 rom och bara domnade bort och blev varm, och det var liksom så här, det var ju det bästa. Det bästa var ju att dricka hemma också, för att alltså om det var något tråkigt med alkohol, så var det ju när jag var ute på fest eller så och drack, för då spårade du ju alltid, om man spydde ner sina utsvängda byxor, man väntade på nattbussen som aldrig kom i Orming och sånt där.
Just det.
Saker som var rätt trist ändå. Men när jag drack hemma, då gick det ju väldigt bra och var bara helt underbart. Det var ju lite så här, att dricka hemma, alltså att dricka borta var ju så att det gav någon slags upprymdhet och eufori, och sen så kraschade man. Att dricka hemma var ju som opium, så man låg i en opiumhåla och hade en så här lågintensiv mysig upplevelse.
Alltså lite som det du
man blev lugn.
Ja, men lite som det när du cyklar en timme framför The Beach.
Exakt, ja, och sen verkligen.
Ja, och sen så kan sätta dig i soffan och ta det lugnt.
Verkligen så. Alltså ett upphöjt, det upphöjda lugnet som jag har sökt mig till genom liv. Vad fan, här ska det ju finnas en bensinmaxjävel. Jag hittar inte någon.
En bensinmaxjävel? Var är du? Sitter du i en bil eller?
Har du inte märkt det?
Nej, jag frågade
jag pratat, innan, så jag kört...
innan vi började podda, så frågade jag dig, var är du någonstans? Och då sa du så här, men jag berättade i podden. Och jag har väntat nu i 25 minuter snart på att du ska berätta var du är någonstans. Men du har inte gjort
medan det. Medan vi har pratat så har jag kört av till Nyköping. Eller kört till Nyköping. Och nu har jag kört av här, för det skulle finnas en bensinmack i sånt här område där det är ett köplador och sånt, men det finns ingen bensinmack och jag har bensinvarning.
Ofta så säger de så här, när det är i radio då, när det ringer in någon, så är det så här, sitter du och kör bil, kör gärna in till kanten när du pratar.
Just det.
Men det, du spelar in en podd samtidigt som du kör.
Ja, varför skulle jag inte göra det?
Nej, det är bara intressant. Jag undrar vad Lotta Bromé, ja, kanske inte hon, Erik Blix skulle säga det. Om
men det är ju för att de måste ju säga så, för folk kanske har manuellt växlade bilar. Jag har ju automatväxlat bil.
Ja,
det är skillnad. Nej, men Nej, men så jag absolut, jag kände tidigt att det var någonting för mig, men kanske inte nödvändigtvis på alla de här så här festerna man var, där man drack kexblandningar och det kanske var 15 minusgrader ute eller ösregn och man spydde och sånt där.
Just det.
Utan det var ju liksom de första glasen man fick den, och kanske inte genom hela fyllan.
Men hur kom det sig att du hemma inte fortsatte då och dricka så att du började spy och bara hällde i dig?
Nej, men för att jag ändå hade någon slags självkontroll, och det, även om jag kanske hade velat det så här i något, någon helt fri tillvaro. Nej, men jag hade nog för sig koll på det, för även när jag var ensam hemma så drack jag ju inte på ett sånt sätt, utan stannade vid att det kändes lugnt och skönt i kroppen. Liksom,
det känns som att det finns två personer här. Det är som att det är en som är en tonårsfylleperson, alltså som går ut och inte vet sina gränser och som super tills han spyr.
Nej,
som jag tror många kan känna igen sig i. Alltså att de första fyllerna, att man var lite obalanserad. Men sen finns det en annan som jag tror att folk inte alls känner igen sig i. Det är den där som sitter hemma och pimplar för att få det här upphöjda lugnet. Det är ju intressant att de två personerna rymdes i en och samma människa.
Ja, verkligen. Det håller jag helt med om. Fan, det här var ju så jävla dumt ställe att köra på, för att nu måste jag köra. Det var inte alls här bensinmack vid motorvägen överhuvudtaget. Nej, men min botten då, alltså, ja, men så den hösten helt enkelt, så sökte jag mig väldigt då aktivt mot min botten genom att, jo, för det var det jag skulle komma till då, att innan jag träffade David mer för att se den här konserten, så satte jag mig på en krog vid Hötorget, en sån här öl för 29 kronor krog, och drack några öl och en Fernet.
Inte
det, för att det var härligt såklart, men innan så hade jag ändå kanske haft något slags överjag som var tillräckligt starkt för att säga så att du är ändå inte på en nivå att du sitter och dricker Fernet mitt på dagen när du ska träffa David Mer som en väldigt städad person.
Men gjorde du
men
för
nu
att
så
det
bara
var
sket i allt.
Men gjorde du för att du var lite så här, tyckte att det var jobbigt att vara nykter, eller gjorde du för att det var lite mysigt, eller liksom var där när du gick och satte dig där på söndagen själv och drack, vad var liksom själva...
Nej, men det var väl någonting som jag hade velat göra länge, för att det är ju liksom det härligaste att göra, ja. Men som jag hade ändå lyckats hindra mig själv från, fast nu var det som att jag släppte på det, och då såg jag ju inte, men nu kan jag se det som liksom att det var kanske något slags sätt att ta sig mot sin botten liksom.
Ja, men det här är ju intressant, för det här är ju, det finns ju något kontrollerat över det, alltså att du är så måttlös med allting, för att man kan ju dra paralleller till löpning eller cykling eller vad som helst som du håller på med nu, att det är så här att du hela tiden ska pusha gränserna för dig själv och för liksom vad som är rimligt, vad det än är så att säga. Att du ska cykla Vätternrundan nu om några dagar med någon slags cykelgäng som är riktiga cyklister, medan du har liksom inte varit en riktig cyklist utan mer varit någon löpare. Att du hela tiden gör sådana där saker mot dig själv, det är ju intressant alltså.
Ja, det, jag får panik nu säger det med cykelgrejen. Det verkar ju jävligt jobbigt och svårt på alla sätt. Men ja. Så är det.
Det är ju lättare att
men
dricka.
En annan grej som jag gjorde då, vad sa du?
Det är lättare att dricka. Du kanske ska göra det istället den här söndagen eller när det här loppet där. Att du går och sätter dig och dricker en affär.
Ja, verkligen. En annan grej som jag minns att jag gjorde, det var när Sara var borta. Hon skulle vara borta liksom bara så här typ på en, alltså några timmar på en lördag kväll. Alltså hon skulle på en tidig middag, du vet. Hon skulle iväg med någon slags jobbmiddag och vara tillbaka klockan 10. Och jag satt mig på en kvarterskrog vid Hornstull där jag bodde då. Och togs upp med kvartersalkisarna som så här var så jävla gulliga mot mig och tog in mig i gemenskapen och bara ja, och vad tycker din tjej eller fru om det här, och alltså så att de pratade med mig, kvartersalkisar pratade med en ung liksom adept.
Just det.
Så att de kände liksom ömhet för mig, men också liksom och värme, och de ville dricka med mig, men samtidigt kände de någon slags sorg för att det var de själva de såg liksom, och att de just tyckte det. Inte att det var helt bra ändå att de såg att jag var som dem för 40 år sedan fast mycket värre.
Ja, just det.
Kan vi ta en paus på 3 minuter här så jag får tanka fordonsgas?
Jag slänger in en bumper och lite reklam.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nu har jag tankat. Alltså jag pratade väl om de här A-lagarna i Hornets
Kulla.
Men det var ju också...
Är vi tillbaka? Ja, bra. Välkomna tillbaka till podden. Jag har inte fattat det, men alltså man håller på och kör till Göteborg, fick jag reda på, i bilen och gör det samtidigt som han spelar in. Och nu har han tankat gas för första gången på länge och är ute på motorvägen igen och kör. Så att,
Nej, jag är inte på motorvägen. Jag är på väg till motorvägen.
Ja, viktigt.
Jag är på Ljungshage.
Säg gärna till förbi, då när du är ute på motorvägen igen.
Jag åker förbi ett motionsspår här som jag brukar springa i Nyköping som heter typ Ekenäs, kan det heta, eller Ektorp eller liknande. Där jag en gång har sprungit tillsammans med en orienteringsklubb som heter OK Hällen.
Just det, vi körde backintervaller.
Ja, vilket minne du har. Där är jag, om vi vill ha mig på kartan. Nej, men så de här alkisarna tog emot mig varmt och kärleksfullt men också lite bekymrat. Och det var ju också sådär... Typ, ja, men hur många öl hinner jag dricka med kvartersalkisarna och liksom järn innan min fru kommer hem från sin tidiga jobbmiddag? Ja, och kan jag göra så att hon inte märker någonting? Ja, jag lyckades med det.
Vadå, hon märkte inte att du hade bärsat och järnat järnet?
Nej, det märkte hon inte, för att jag hade ju också ett väldigt snillrikt knep som var att jag, alltså Fisherman's Friend började jag med, men sen så gick jag över till kryddnejlika. Det måste jag berätta. Ja, jag tuggade kryddnejlika som besatt. Och det var så otroligt effektfullt. Och äckligt.
Ja.
Så därför är det en väldigt stark madeleinekaka när jag sitter och... Alltså det blir väldigt starkt känslomässigt att sitta och sätta de här i apelsiner med barnen.
Ja, just det. Och få, få en sån i någon tugga när man tuggar något sån här julbakverk eller motsvarande. Jag kommer inte ihåg riktigt vad man
precis, har kryddnejlika i. För då kan jag ju liksom... Nu, då kan jag ju dricka glögg. Stark isglögg, utan att man... Nej, jag skojar. Så är det inte. Sen kom då botten. Alltså botten var ju lite otydlig. Det var mest liksom längtan, alltså sökandet efter botten som jag minns tydligare än botten. För botten var en helt vanlig kväll på Tranan med några vänner. Vänner som inte spottade glaset, men det här var liksom en vanlig typ så här... After work, vi var några kompisar som träffades på Tranan efter jobbet. Och det blev en tidig kväll. Vi satt på Tranan en stund, sen var vi väl hemma hos någon kompis efter det. Och så kom jag väl hem vid 10-tiden. Men jag mindes att jag hade stått och rökt i kompisens fönster. Och sen så hade jag svajat så mycket. Alltså att jag kunde inte stå still för att jag var för full. Så att jag stod och svajade. Och så sa mina kompisar att fan, stå rakt för i helvete. Minns jag. Och sen så minns jag inte hur jag tog mig hem. Och sen så vaknade jag upp. Och sen var det så, aha, nu är det så här igen. Jag är fett bakis. Jag har lite jobb som jag måste göra. Och så, men det kommer jag ju såklart inte orka göra. Utan den här dagen kommer gå till att vara bakis.
Just det.
Och sen blev jag liksom jätteledsen över min belägenhet. Och sen... bestämde jag mig för att jag skulle sluta. Det var min botten. Att stå och svaja i ett fönster och sen inte minnas vägen hem när jag var med några kompisar. De sa sluta svaja för helvete, stå still.
Ja, alltså det är en vanlig AV blir liksom till svaj. Då vet man att det är inte värt det, kan man känna.
Nej, precis. Och det har ju funnits värre episoder innan, för att något år tidigare så var jag ju på en så här tittningsfest när vi gjorde det här programmet Sexet, som var pilot för ZTV, som var ett populärt kulturprogram om sex som du väl känner till. När vi hade varit på så här tittningsfest, som är att man träffas klockan 6 på kvällen för att titta på det här avsnittet, och det finns en bib eller två, en vit och en röd bib och några öl och kanske en brittårta, du vet. Alltså ingen fest, även om det heter tittningsfest, utan folk går ju hem så att de hinner hem i princip till 7:30 hos mig att titta på det och käka mat framför tvn typ. Så tidigt var det. Men för mig blev det så att jag kom hem och mindes överhuvudtaget inte hur jag hade kommit hem eller vad jag hade gjort på vägen, och förstod att jag hade fått för mig min ensamhet. Efter att ha tagit avsked av den här produktionsgänget så hade jag bestämt mig för att jag skulle stanna på varje krog jag gick förbi och dricka Fernet.
Just det.
Så att det hade tagit många timmar och jag minns liksom ingenting.
Men det här, ja, är ju, det var inte det här, den där historien är ju känd. Det är ju som mina lumparhistorier. Den här poddlyssnarna har hört förut.
Ja, det har de säkert. Ja. Men jag säger det igen bara för att det kan man tycka att, alltså det skulle ju kunna vara botten, men botten är ju väldigt relaterat till vilket sammanhang man är, inte bara liksom händelsen i sig.
Ja, just det. Men sen är väl botten också väldigt subjektivt. Alltså att det är när man upplever att man når botten, kan ju variera från person till person. Jag menar, det som Olle Ljungström beskriver i den här dokumentären som jag återkommer till nu, för att den tangerar ganska mycket av det här. Det är ju när han det är ju uppspelade intervjuer med honom från 2008-2007 någon gång skulle tippa på, när han liksom då är alltså i 45-årsåldern och ju upplever själv att, så här, att han vill inte sluta dricka, men att han kanske måste göra det om han ska liksom klara av att leva vidare, så att säga. Då kan man ju tänka sig att han har ju upplevt, alltså det som du beskriver har väl han upplevt ganska många gånger i sitt liv, men han har inte tänkt att det är botten, utan botten är
verkligen.
Och det är väl det som alla alkoholister pratar om, att man måste nå sin egen botten, så att säga.
Ja,
han gjorde det, men i hans fall så var det dessvärre för sent, för att han hade ju då en kronisk leversjukdom som han sen avled av, för att det fanns inte någon, han inte kom med någon donator genom en ny lever.
Hur gammal var han dog?
55.
45 typ, eller?
Nej, 55.
Vad är det, så nyligen han dog?
Han dog ju 2016. Det är därför de har gjort den dokumentären, för det är femårsjubileum.
Jag tyckte det kändes som mer typ 15 år sedan han dog. Ja. Det brukar vara tvärtom, att det känns som tiden går väldigt fort.
För mig var det helt oklart hur lång tid sedan det var han dog. Alltså jag kände så här, var det förra året eller var det 10 år sedan? Jag hade liksom ingen begrepp om det alls. Men hörru du, alltså, apropå det här med Norrbotten, jag sitter här och väntar lite på en grej, för att när vi hade sms-kontakt igår och då skickade du en bild som du sen också lade upp på Pappapoddens Instagram på att du har skickat in dina körkortshandlingar, och sen så sa
vi kommer till det.
Ja, det var, för det kändes som att du höll på att avsluta, men du kanske började på att byta fil eller någonting. Jag trodde att det var så här botten... När du började berätta om gamla historier som jag hört många gånger om bibbar på tittningsfester, då tänkte jag så här, nu håller han på och drar ut på det. Men det kommer...
Nej, ja, jag pratar fortfarande om botten. Men nu skulle jag vilja höra om... För temat är att nå botten. Och jag skulle vilja höra om hur du nådde din botten när du var deprimerad förra våren. Och när du bestämde att nu ska jag söka hjälp. Nu ska jag gå till en vårdcentral och jag ska försöka få hjälp. Eller hur
ja,
gick
men
det?
Jag känner väl inte riktigt igen mig i det här att jag själv nådde botten. Vilket ju är ganska intressant på ett annat sätt. Att det är en spaning som jag har. Att det liksom är mer andra som sa åt mig att nu har jag nått botten. Och i mitt fall var det väl liksom min syster och min fru som sa... Det här funkar inte längre. Och då förstod jag så här, nej, men det kanske inte gör det. Alltså det kanske inte funkar längre. Och sen så sökte jag hjälp. Att det liksom är... för jag har ju alltid trott att så där är livet. Alltså att det är... Och där känner jag också, gud vad jag pratar om Olle Ljungström. Det pratade du inte om i puffen inledningsvis, att vi skulle prata så mycket om Olle Ljungström. För jag kände igen mig i en grej som var i den här dokumentären som Olle Ljungström pratade om, att det är en känsla av att allting är i grunden värdelöst. Alltså att det liksom är...
Ja, just det.
Och sen så kan man hela tiden komma upp från det, att han beskriver så här, ja men visst har jag haft lyckliga dagar, visst har jag haft stunder när det liksom är allt är bra och så här, men liksom själva botten är hela tiden att det är jävligt jobbigt och tungt, och att det han tycker synd om sig själv på det sättet att han att han, han är liksom inte så här, vill inte ha massa medömkan från andra, men däremot kan han tycka synd om sig själv för att han är konstituerad på det viset. Och det kunde jag känna igen mig jättemycket, att det liksom är att jag hade, att jag alltid hade det här tungsinnet i botten som jag hela tiden kunde liksom kravla mig upp från. Och jag tror att det gjorde också att jag som person blev så här lite jobbig utan att jag tänkte på det själv, för att jag tror att folk ändå känner att man så här, här är en person som kravlar men egentligen är någon annanstans. Men sen när jag gick i terapi då och började framförallt med de här antidepressiva som jag fortfarande käkar, så upplever jag ju inte det längre. Jag upplever ju inte den här tungsinnet. Alltså jag upplever inte längre att livet är värdelöst, att allt är värdelöst i grunden och att allt är meningslöst och bottenlöst och att ja, men det här som jag kände innan, utan och det är ju väldigt positivt, men jag, det var aldrig som att jag upplevde någon slags botten själv, utan det var ju mer att jag hjälpt med terapi och andra fick reda på att det här, det behöver inte kännas så här. Och det, för Olle Ljungström är ju också inne på en tanke som jag hade haft tidigare, att det är så här är det väl för de flesta människor. Så här har väl de flesta det, bara att det pratar man inte om. Och så tänkte jag ju också, att det är så här, men så här är, har väl de flesta det. Men sen har jag ju förstått nu i efterhand att så, de flesta har det inte så. De flesta tycker inte att när man vaknar på morgonen så är livet värdelöst, och sen så tar det liksom en halvtimme så kan man typ kicka igång systemet.
Men det här är ju insikter som du kom till långt senare. Vad var det för händelse som gjorde att Li och Anna sa att nu måste du söka hjälp och att du gick med på att göra det?
Det finns ingen sån konkret händelse. Det var ju mer bara att det var ett år av där det liksom hade eskalerat, tror jag. Och att det var att jag var snarstucken. Alltså allt det här som jag pratade om i podden jättemycket. Snarstucken, aggressiv utbrott och dåligt tålamod med mannes ADHD. Att det liksom är så här, och att Li, att man fick känslan av att Li så här var på gränsen till att så här, kan jag fortsätta leva med honom? Det här funkar inte. Jag kan liksom inte, det här håller inte. Så att det var ju inte sådär, det var inte någon speciell händelse som gjorde att nu får jag gå och söka hjälp, utan det var väl liksom summan av allting som gjorde att jag ringde och sa, och jag skrev ju ner, kom jag ihåg, för att ofta är det ju så att när jag mådde dåligt så liksom, och sen när jag började må bra, då var det som att jag inte tänkte, kände riktigt det där, allt det där som var jobbigt. Så jag skrev ju ner allting tillsammans med Li och min syster, alltså så här jobbiga situationer och jobbiga grejer som jag gjorde, alltså utbrott som jag hade, eller liksom jag kommer inte ihåg allting nu, som tur var har jag uppskrivit någonstans, men som jag sen satt och liksom kunde rabbla upp för den här sjuksköterskan som jag pratade med på vårdcentralen, för att jag, det var så svårt för mig att liksom formulera för en utomstående att vad som var tufft, utan då var jag tvungen att ta de här konkreta situationerna. Så att det är liksom, på det sättet var det inte en botten som nåddes på det sätt som du beskriver, men det var ju någon typ av botten. Men apropå det där med att det är andra som säger till mig, det är ju en sån här grej som har slagit mig i, det slog ju mig i helgen också, apropå när jag, som jag antydde där, eller pratade om tidigare, att jag hjälpte min kompis Martin att springa fort. Att för att han har ju, det har ju visat sig då att han är mycket bättre på att springa än man trodde. Alltså han liksom orkar mer och kan springa liksom
fortare. Och än vad du trodde också, i ärlighetens namn.
Ja, gud ja. Och att han hade liksom, han hade en tydlig känsla för vad han klarade av, men den var liksom sämre än vad han trodde. Men han, han har en tydlig känsla. Medan jag i löpning till exempel har ju ingen känsla alls för vad jag klarar av egentligen, utan det är ju du och John Kingstedt som liksom säger till mig så här, ja men nu, och jag gör någon sån här test liksom med puls och sånt, att nu borde du springa den här hastigheten, och sen så gör jag det. Att det liksom är, jag har liksom ingen känsla själv, och det kan jag känna i livet i övrigt också, att det är så här, att jag inte riktigt har någon känsla för vad jag kan genomför eller vad jag är kapabel till. Men om någon säger till mig så här, men gör det här, då kan jag göra det. Om någon säger så här, jag tror att du kan göra det, men själv känner jag inte så här, ja men det kan jag nog göra. Att det liksom, det har varit inne på tidigare också, det här med att skillnaden mellan att ha ett skelett, alltså så, och vara liksom ett ryggradslöst djur där man har liksom skalet på utsidan, att jag känner ju, har ju alltid känt så, att jag har ett hårt skal på utsidan, men inuti så är det bara wobbligt. Och att jag liksom stagas upp av andra och med hjälp av andra, så att säga.
Men det här är intressant. Alltså du, ja, du har varit inne på tidigare att, att det är andra som berättar hur du, liksom ska klä dig och vara och att andra människor som är väldigt viktiga för dig. Men hur var det? Du var ju någon slags cool person i högstadiet och det brukar ju vara agendasättarna. Ja, men det är ju svårt för dig att sätta någon agenda om du är så beroende av andra. Var någon annan som sa att du skulle ha den där champion-tröjan som du hade och sådär? Eller hur gick det till att du blev någon slags topdog i högstadiet trots det här att andra bestämmer över dig och att du behöver andra som ska bestämma över dig?
Det är ganska intressant. Jag tror att det är till viss del lite andra regler i högstadiet. Alltså, för att då är ju alla mer eller mindre sökande efter någon typ av identitet. Då är ju, man kan ha liksom, man kan vara punkare i 3 månader, sen kan man vara liksom hiphoppare i 3 månader och sen så, alltså alla hoppar runt och byter identiteter, så då tror jag att mitt kynne passar ganska bra, att jag liksom är jävligt flyktig och jävligt liksom och jag tog ju också intryck från många ställen. Jag var ju sällan bara i den lilla förorten Skogås där jag liksom gick i skolan, utan jag hade ju vänner över hela Stockholm och var ju runt mycket och jobbade in i stan på Levi's år och var ju men det var ju där var det ju andra människor som sa till mig vad jag borde ha på mig och vad jag skulle göra, så jag tog intryck av dem så att säga. Men sen kunde jag ta med mig det i skolan, så jag tror att då passade det ganska bra. Medan nu när man är äldre och liksom har en familj och har liksom något försörjningsansvar och ska göra karriär och sådär, då är liksom det här flyktiga identitetssökandet och osäkra inte lika liksom vad ska man säga, vad heter det, eftersträvansvärt. Och liksom,
men du kanske var lite ungdomsvärldens Henry Schiffert då. Han har beskrivit att han inte kan någonting, men är väldigt bra på att hitta människorna som har det som han själv saknar.
Ja, så är det ju verkligen. Det tror jag. Jag tror att man kan jämföra mig med Henry Schiffert på många sätt där. På det sättet.
Men jag tänkte prata om ett aktuellt exempel på att nå sin botten. Och det har ju, som du gissade,
med körkort lite
grann med körkort att göra, precis. Ja. För att det har ju varit en följetong i den här podden att jag hela tiden glömmer att förnya mitt körkort. Och i juni, för det skulle förnyats för väldigt länge sedan, och det var ett ganska stort genombrott i början av juni när jag skickade efter, alltså för man får ju när det går ut ett papper liksom, här, fyll i det här bara liksom, och sätta in en bild och betala en räkning så får du ett nytt körkort. Men det hade jag tappat bort. I juni så beställde jag en ny sån här blankett, och det var ett rätt stort genombrott, för att det är ju ett viktigt steg mot att få ett nytt körkort.
Just det.
Nu den här helgen så har jag funderat länge på hur jag ska lösa en situation, för att jag ska i helgen, idag är det torsdag, imorgon fredag till söndag ska jag till Kalmar på ett träningsläger tillsammans med olika cyklister. Ja. Kalmar är långt bort som fan och jag måste ta med mig min cykel och ganska mycket grejer, och det är väldigt svårt att resa med cykel på mitt vanliga favorittransportmedel, tåget, för då måste man köpa en speciell cykelväska och man måste montera ner cykeln och sånt där som man inte orkar göra.
Ja.
Så därför jag tänkte att jag måste nog fixa bil. Alltså hyra en bil, och då har jag ju tänkt liksom tidigare i somras, jag tänkte att det där det är bra, för då fixar jag körkortet. För då kan jag hyra en bil, för det måste man om man ska hyra en bil.
Just det.
Sen nu så glömde jag bort det, så jag tänkte nu på slutet när jag inser att jag inte kommer hinna fixa ett körkort, att det får nog bli så att jag får ta vår gemensamma bil och Sara får hyra en bil och ta över helgen.
Ja, men nu är du inte på väg till Kalmar, eller
hur? Vad sa du?
Nu är du inte på väg till Kalmar.
Nej, men det kommer allting.
Ja, okej. Okay. Ja.
Jag kommer inte lämna någonting ute i den här berättelsen.
Nej, det är
jättebra. Men så jag tänkte, jävla vilken hemsk bajsmacka det kommer bli att berätta för Sara att hon kommer behöva hyra en bil. För visst är det för mina pengar, liksom, men ändå onödigt jobbigt meck för henne att hon ska behöva göra, fast jag borde hyra bil och lämna vår vanliga bil hemma. Men sen så dök det upp ett jobb. Ett företag som heter Spektrum, som gör väldigt snygga sportglasögon, tillsammans med ett bilföretag som heter Lynk, ska ha ett event i Göteborg nu ikväll. Och de ringde ganska kort varsel i början av förra veckan och sa att de ville boka på mig att vi skulle ha ett löparevent tillsammans i Göteborg, och att jag skulle... Det är en kock som heter, och ultralöpare som heter Billy White, som ska bjuda på mat, och att de vill att jag skulle hålla ett löppass tillsammans med Göteborgs människor.
Vad blir det för pass?
Det är inte helt bestämt. Jag ska reka lite när jag kommer till Göteborg, men det blir alltså att vi kommer hålla ihop gruppen, så det blir väl typ samma sak som med mina friidrottsbarn på lördagar, tror jag, kommer bli att vi ska springa, alltså vi joggar och sen så kanske vi springer fartökningar, så man springer typ 30 meter distinkt lugnt, 30 meter flyt, 30 meter hårt några gånger tillsammans, för håller man ihop gruppen ganska bra. Sen så kommer vi kanske köra typ så här 30 sekunder, tror jag. Så att vi kan vara tillsammans allihopa. Eller backe. Men då så sa jag att ja, men det låter bra att åka till Göteborg. Men jag ska till Kalmar nästa dag. Och det blir lite logistik med det där och så. Och då sa han att... och så sa jag, jag måste ta mig från Göteborg till Kalmar. Då sa han, men det här är ju ett event med bilföretag. De har lite ont om bilar, så vi kan inte ha hur många som helst. Men vi gör så här att vi åker en sån här jättefin bil tillsammans på torsdagen till Göteborg. Och sen så får du låna bilen. Så du tar bilen från Göteborg till Kalmar. Och sen från Kalmar till Stockholm. Och sen lämnar du tillbaka bilen efter helgen.
Det låter ju som en drömdeal.
Ja, men det var ju som att skrapa en trisslott. Att inte nog med att jag skulle få ett betalt jobb utan, som är roligt, utan jag skulle också, det, hela bilsituationen skulle också ordna sig. Så att jag har ju liksom svävat omkring på små moln. Och sen så har jag någonstans i bakhuvudet tänkt att körkort, nej men vad fan, det kommer ju inte behöva visa i ett sånt här sammanhang. Det här är ju väldigt mycket mer informellt än så. Ja. Så jag har varit väldigt glad och upprymd över det här och fått reda på att bilen har dragkrok och så, så jag kommer kunna transportera min cykel och så. Sen igår eftermiddag, när jag satt i bilen som vanligt, körde hem från Länsö, så hade jag ett snack med den här mannen som sa att Lynk har tyvärr för få bilar. Så att det kommer inte gå, men det påverkar inte det överhuvudtaget, för att jag hyr en schysst bil. Så gör vi samma sak. Vi åker ner tillsammans imorgon. Du tar hyrbilen till Kalmar och från Kalmar till Stockholm, och sen så lämnar du tillbaka den efter helgen. Så det är helt lugnt. Jag bara, ja men det låter väl det funkar lika bra för mig. Så det enda du behöver göra är att skicka en bild på ditt körkort, så jag kan skriva in dig som förare. Och jag satt där på Essingeleden i rusningstid och
tvärbromsade.
Nej, jag sa till honom, ja men absolut, det gör jag. Och sen så knäppte jag av telefonluren, och sen så gick det upp för mig att jag hade problem. Så jag slog i ratten och sa, fuck my life.
FML.
Ja, FML. Och sen så ringde jag upp honom några minuter senare och så sa jag att vi har problem, eller rättare sagt, jag har problem. Jag har, mitt körkort har gått ut för väldigt länge sedan, så det kan inte stå på något hyrdokument. Och då sa han, det tyckte han var jävligt roligt, tror jag. Alltså han skrattade glatt. Han tyckte det var otroligt oväntat vänning, för de flesta vuxna människor som har körkort, de har ju liksom sina papper i ordning. Alltså det är så oväntat problem, tyckte han, tror jag. Så att då fick det istället bli så att jag sitter nu i, inte med Billy White och med den här trevliga mannen från glasögonföretaget Spektrum, utan sitter helt ensam i bilen. I vår bil som jag tagit, som Sara hade behövt nu från torsdag till söndag. Och så sitter jag helt ensam och kör här. Och jag kände ju då igår kväll, eller igår eftermiddag, jag har nått min botten. Jag åkte direkt till Skärholmen, där det finns någon foto, inte fotoautomat, det finns typ inte kvar längre, utan en fotostudio åkte jag till. Fixade körkortsbilder, fyllde i det dokumentet, betalade räkningen på 280 kronor för körkort. Jag fotograferade det här och skickade bild på det till dig, Spektrummannen, och till Sara. Att nu har jag fyllt i det här. Men till Sara så skickade jag även bild på när jag la ner brevet i brevlådan, för hon vet ju att även det skulle kunna vara en liksom flaskhals.
Okej, men vad var Saras reaktion? Det är jag ganska intresserad av här. Hur var det liksom en sex, var det som någon förspel för henne, eller hur upplevde hon hela den här situationen?
Ja, men alltså hon är så jävla luttrad, så hon var väl lite så här trött, bara okej, jag orkar inte hyra någon bil. Då sa jag att hon får ta taxi när hon verkligen behöver det, och sen så får jag betala det. Och sen så blev hon mest väldigt glad och ganska stolt när jag skickade de här bilderna på olika körkortsblanketter och sånt. Hon var rätt impad. Så att när hon kom hem, för hon var ute på middag, så när hon kom hem då, ja, det kanske funkade lite som förspel. Inte själva det här sorgliga, tråkiga bottenstötningen, men just att jag hade nått min botten och tagit mig upp och höll på att skicka blanketter. Det tyckte hon var hett.
Ja.
Väldigt hett.
Ja, men det löste sig ju. Nu sitter du där i bilen. Alltså det blev ju liksom krångligt och knepigt, men det är väl det som är alltså, ja, nu är du ju där. Det blev bara lite omständligt.
Ja, det blev jävligt omständligt. Jag gjorde bort mig lite grann för glasögon för att ta ett spektrum också, kan man säga.
Mm. Men det är också roligt eftersom det här med körkortet har ju varit en följetong i podden ganska länge. Fan, ett år har vi pratat
precis
om det. Har vi inte det?
Ja, det har vi faktiskt gjort.
Ja. Så att det har ju varit så att du har fått papper om att ditt körkort håller på att gå ut snart, och sen så är det så här, sen har det gått ut och sen är det kört liksom.
Så att säga. Just så. Så där har vi det. Jag nådde botten och det kanske var det som behövdes. Eller ja, det var det som behövdes.
Ja, det är väl det. Det är väl det som behövs. Kul, men då kan du bocka av en grej på listan. Det finns säkert massa grejer där som är kvar som du kommer nå botten med framgent. Apropå nå botten, så tror jag att vi kommer göra det nu. Vi har ju inte pratat om de här, vi puffar inledningsvis för det här botten har vi pratat om, men några klädesplagg har vi inte pratat om, och sen så var det väl, jag vet inte mer vad det var att du sa att jag skulle prata om. Men vi får väl återkomma.
Du skulle prata om att växa upp i armod och sen bli miljonär.
Ja just det, det har vi inte heller pratat om. Ja,
många svenskar har varit med om.
Får vi ta nästa vecka. Men å andra sidan pratade vi ganska mycket om Leonardo DiCaprio och Olle Ljungström.
Ja. Ja, och det var ju inte så dumt. Nej, jag ska sluta med det här och försöka prata om i början. Kommer du ihåg när vi ringde Erik Klarén i framtiden?
Ja, det kommer jag ihåg.
Han fick ju berätta. Det var ju lite mer on point eftersom han redan hade hört avsnittet då.
Ja, det var otroligt. Erik Klarén.
Ja,
tänk om han skulle vara med oss idag också.
Ja, det hade varit kul.
Det hade varit kul det. Bra, men Manne, tack så mycket. Lycka till med alla olika cyklingar och löpevent och allting.
Tack snälla.
Jag är likt en sån här, vad heter hon, inte Lilla Havsfru, det är Köpenhamn. Hon som står i Göteborg där uppe på berget med nästuken, alltså, och vinkar farväl till, inte Lilla, alltså, ja, hon står ju där uppe och vinkar farväl till alla sjömän som åker iväg. Jag väntar här i Farsta på dig med nästuken.
Ja, det är bra. Mm. Jag kan säga det är lite speciellt. Jag ska ju då cykla fredag, lördag, söndag i Kalmar. Och det ska regna något så ända in i helvete. Och vi ska cykla 42 mil eller något sånt där ska cykla. Så att jävla vad blöt jag kommer bli.
Ja. Men så är det som inte dödar här.
Det är ett hårt
där
liv, men någon måste göra det.
Så är det. Lycka till med allt.
Tack. Hej då. Så Manne.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.